Ja, vi får se om jag klarar hela den här podden utan att pissa. Jag är så lite pissnödig.
Nej, men gå och pissa.
Nej, nu kör jag en tryck på rec. Nu är vi igång.
Då får du hålla dig.
Mm. Eller så pissar jag en burk bara.
Det känns som att det kommer bli ett långt avsnitt.
Ja.
Oh, nu öppnade jag en läsk med ena handen så att jag fick läsk över hela handen.
Ja, speciellt om du ska sitta och prata om såna ovidkommande saker så kommer det bli ett extremt långt avsnitt.
Jag kommer dra ut på det här. Ja. Bara för att du ska spränga sin stor kissbomb.
Ja, precis.
Välkomna till Dealen med bilen avsnitt 245.
Ja, det är också en gammal kär Volvo.
Ja. Mm. Men nu har vi liksom avverkat.
Ja, jag tänkte att du ska inte gå in på någon gammal trött kombi från din barndom. Nej. För det var väl en kombi, va?
245 var en kombi och som gör så otroligt bra i Kalifornien med en surfbräda.
Ja, ja,
otroligt ful i Sverige.
Mm.
En grej som jag har funderat lite på.
Mm.
Jag är ju torsk på amerikanska bilar.
Ja.
Men om jag ska analysera ner det till beståndsdelar så är jag ju egentligen torsk på amerikansk estetik.
Mm.
Och det är ju inte bara bilar, det är ju liksom ett helt paket som består av liksom färg och form.
Jukeboxar och emaljskyltar.
Ja, men det är intressant att du säger det, för det är någonstans det jag ska komma ner till.
Mm.
För att för mig är det ju liksom snygga loggor, baseballjackor och kepsar och till det en tillhörande liksom kalifornisk livsstil där man kan hänga på stranden och grilla året om på något sätt.
Mm.
Men det starkaste attributet i den här livsstilen, det är ju bilen.
Mm.
Den amerikanska bilen är ju en förstärkare eller en booster av det man gillar. Om någon skulle se mig på stan så som jag oftast är klädd så skulle nog många i alla fall säga så här, men han gillar USA.
Ja, eftersom du ofta har en sån här hög hatt i amerikanska flaggan.
Men om jag då med min höga hatt även hoppar in i en Tahoe eller en Wagoneer, då blir det ju istället, han gillar verkligen USA.
Speciellt eftersom du också har ett Make America Great Again klistermärke över hela bakrutan.
Allt det du säger kommer jag knyta ihop, för det är det som gör det här så intressant.
Ja, ja.
För att med det här mindsetet så började jag fundera på om den här polariseringen som vi har i samhället även sker inom våran hobby.
Mm. Oj, vad filosofiskt och politiskt det blir där, det gillar jag.
För jag tänker att vi kanske skulle behöva ett verktyg där man delar in svenska USA-bilsägare i olika känslokategorier.
Oj då. Mm.
Alltså inte bilgenres, utan känslogenres.
Jättespännande.
Som vanligt grovt generaliserande.
Ja.
Men jag tänker att vi gör det enkelt.
Säg inte vi. Jag känner att jag inte vill bli indragen i det här. För jag vet att det här kan bli precis hur som helst.
Jag tror att du kommer skriva under på allt.
Okej, vi får väl se.
Ja. Ja. Om man skulle börja med, återigen, nu gör vi det enkelt, va?
Mm.
Om vi börjar med traditionalisten.
Mm.
Jag ska ge mig på lite så här dialektal
ja.
Som jag inte behärskar.
Ja.
Men jag tänker,
gör ditt bästa. Vissa dialekter är du ju bra på, andra är det ju rent usel.
Okej, jag gör inte det här till dialekter, men om jag ska liksom härma de olika kategorierna så får du äran att tweaka min röst i datorn så att det blir lite
sådär. Det kommer bli jättesvårt.
Ja, men vi får prova lite.
Ja, vi provar det. Mm.
Traditionalisten, det är ju...
Jo, men jag gillar min Cadillac, jag gillar Elvis, jag gillar James Dean, jag gillar Marilyn Monroe och så gillar jag mamma i den ordningen. Det var bättre förr.
Ja.
Traditionalisten kör ett märke och han är aktiv i märkesklubben.
Ja, jag tänkte att du skulle säga att han kör alltid Ford, men du menar att han kan lika gärna köra GM, men då kör han GM hela sitt liv.
Ja,
ja, just det. Ja.
Eller så här, jag är Hudson.
Jag fattar.
Jag kommer aldrig äga någonting annat än Hudson.
Verkligen.
Ja. Sen har vi liberalisten.
Mm.
Sossarna kan dra åt helvete! Greta också. Det är fake news. Att man inte ska kunna säga indian längre och få köra V8. Det är Det är fan åt helvete. Jag älskar drag racing förresten.
Ja, framför mopar och negerbollar.
Ja, ja, exakt så. Mm. Liberalisten kör pickis och i högre utsträckning muskelbil.
Ja.
Och liberalisten ligger inte jättelångt ifrån att ha just en sån här Make America Great Again keps.
Nej.
Åtminstone hemma.
Mm. Hemi.
Hemi. Sata. Sen har vi detaljisten.
Mm.
Nej, jag åker nog bara på någon träff per år. Jag pular mest hemma i garaget. Det är helt otroligt fascinerande hur ett 40-tals Offenhauser insuger gjutet egentligen. Har du tänkt på det? Kolla här, jag göt det hemma själv i köket.
Ja, bredvid min modell i en väg.
Ja.
Ja.
Detaljisten, han kör liksom 40-50-tal.
Ja, ja.
Han har inte så mycket...
Kan köra 20-30-tal också.
Verkligen. Ja. Men han har inte så mycket åsikter.
Nej.
Han brinner för någonting smalt. Ja. Och den enda han åker på träffar med, det är sin fru.
Ja, stämmer. Ja. Sen träffar han ju många goda vänner. Ingenjörsvänner, ja, på träffen.
Ja.
Ja, de är ett litet eget hörn.
Ja, ja, men de är inte många.
Nej, liksom. De är inte många. Nej. Och man skulle aldrig gissa att de kanske kör jänk om man möter dem på stan.
Inte alls.
Nej.
Och sen har vi... alkoholisten.
Ja, ja.
Jag gillar öl och Öland. Jag har en Oldsmobile Delta 88. Den är lite rostig kanske, men jag kör liksom allt som jag har råd med.
Mm-hmm. Kan man ju älska.
Ja, man kan älska det. Ja. Hos alkoholisten så dominerar udda stolpebilar.
Mm. Och det här behöver ju inte bara vara liksom mattsvart, utan det finns ju en äldre variant på de här figurerna, ja, också. Men ofta är det ju liksom... Ja.
Jag skulle säga att det är de äldre och sen de yngsta. Det är inget mellanting här då.
Nej, precis. Mm. Och de här killarna och tjejerna som tillhör den här kategorin, då kan man ju även hitta i skogen asfulla på Svenska rallyt och Novemberkåsan. Och de åker ju på allt och kör folkrace.
Man kan hitta dem i skogen utan att det är någon träff i närheten. Ja. De bara förvillar
sig. Vad är du här i skogen?
Det är en sten här.
Ja, just det.
Mm. Men jag tänker också att det här attention spanet hos den här kategorin, den är inte så stor. Så att en renovering av bilen, det orkas liksom inte med. Inte ens en tvätt av bilen pallar man.
Nej.
För det kommer alltid någonting emellan.
Mm.
Sen har vi puristen.
Mm.
Nej, jag åker bara på rodträffar där man träffar likasinnade. Ha, vet du, en gång så kom det en kille med en 32 med plastkaross. Nej, han fick inte komma in.
Nej.
Alltså, det här är folk som går all in med tidstypiska kalsonger.
Ja, just.
Eller så skiter man helt i stilen. Ja. Man går all in på bilen. Men man kan gå klädd som en socialsekreterare från Sveg. Men liksom, bilen är 100% rätt.
Ja, just det.
Förstår du?
Ja,
puristen är inte en renodlad rockabilly.
Behöver inte vara.
Utan
kan vara, men behöver inte vara.
Puristen är inte helt olik detaljisten. Men puristen rör sig oftare i flock.
Ja.
Alltså man är med i en klubb.
Ja, precis, ja.
Men bilarna är liksom...
Ja. Jag hoppas du har fler, för jag tyckte det var väldigt roligt.
Ja, men jag har en till.
Ja.
Och det är kulturisten.
Aha, kulturisten.
Ja. Ja. Ja, det blir nog Florida i vinter. Vi har ju en lägenhet där. Sen kanske vi hyr en båt i år igen och fiskar lite i Key West och... Och sen när vi kommer hem, då borde ju Elinoren vara lackad och klar. Jag ska kolla status.
Ah, ja.
Du förstår, det är livsstilen, kulturen och estetiken som är det viktigaste.
Och vem tycker du då att du tillhör?
Ja, vi får se.
Ja,
vi får se.
Jag säger nog med att du är alkoholisten.
Vardagsbilen hos kulturisten är en amerikansk SUV.
Ah.
Och i garaget står det något med anknytning till 14-åringen i dig. Troligen matching numbers. En kulturist kör liksom allting baserat på stil och utseende. En kulturist kan liksom lägga en baseballhandske i bakrutan på bilen för att den är amerikansk och estetiskt snyggare än en bandyklubba.
Mm.
Och det här trots att kulturisten inte ens kan reglerna i baseball. En kulturist älskar också att blanda gammalt och nytt och har liksom inga känslomässiga problem med att elkonvertera en gammal jänkare.
Mm, mm.
Men det intressanta...
Jag tycker att du har missat en jättestor grupp.
Ja, intressant.
Som jag inte har något bra namn på. Och jag tror anledningen att jag direkt kommer att tänka på den är att den är väldigt utbredd upp i Dalarna.
Uh-huh.
Det är folk som har en jänk i garaget. men som inte ser på sig själv. Alltså han har en jänk lika gärna som han har en skoter. Det är bara en grej som han tycker är kul att ha. Han har en jänkare liksom. Kommer du ihåg när det var en träff upp i Dalarna där i Ludvika trakten? Då kom det ju väldigt mycket så här helt vanliga människor som liksom kom med sina fina jänkare som liksom, de är svåra att ringa in, och jag förstår att du glömmer bort dem, för att de är liksom, du känner också sådana som har en jänkare men som man liksom bara, han pratar nästan aldrig om sin jänkare.
Men låt oss kalla dem vanlisten då.
Okej,
de är bara vanliga.
Jag tror många av våra lyssnare är vad kallar de?
Vanlister.
Vanlister, ja.
Vänlister.
Nej, det är något annat.
Men det intressanta här, så det tror jag att det är liksom att alla vi som gillar USA-bilar har minst två av de här personligheterna. Men att det är en som dominerar. Och den dominanta delen, den kanske är 80-90%. Och det är därför vi kan glida omkring på en bilträff och vara en del av den stora gemenskapen, trots att vi egentligen är ganska olika. Och det är därför som jag tänker att det behövs ett matchningssystem för det här. Om vi skulle kalla traditionalisten, liberalisten, detaljisten, alkoholisten, puristen, kulturisten och vanlisten, den vanliga, för liksom våra stjärntecken. Så kan man ju också säga att de representerar våra masker utåt. Alltså hur vi visuellt ska uppfatta dem. Och det här kallas ju på astrologiflum för ascendenten. Men sen har man ju även ett måntecken, det vill säga ens känslojag. Förstår du? Man kan alltså ha sin ascendent i detaljisten, alltså en snäll ensamvarg som pular hemma. Men ens måntecken är liberalisten, det vill säga man knyter handen i fickan och avskyr miljödravel, men absolut inte utåt.
Nej, jag förstår.
Så att du är en person till 70-80, kanske 90%. Men sen har du en dragning till en annan. Så att du ska vara två av de här. Men är man då en detaljist som har sitt måntecken i liberalisten, då är man alltså en DL, alltså detaljist, liberalist. Men man börjar med där man är dominant.
Jag hade önskat att du hade döpt de här till något, för det är lite svårt att komma ihåg vad som är vad här, men
Så är det.
Så är det idag.
Jag kommer inte döpa
Nej.
Men en DL trivs bäst med andra delar. Eller liberalister som har sitt måntecken i detaljisterna, alltså en LD. Förstår du att man, men där tar matchningen slut. Jag är ju en kulturist med mitt måntecken i traditionalisten. Alltså en KT. Och om jag träffar en TK, alltså en bakåtsträvande traditionalist med en originalrenoverad 58 Roadmaster i garaget, men som samtidigt har byggt en 100% kulturistisk tidsenlig diner hemma i garaget. För att han har liksom gått all in i estetiken. Då kommer jag ju älska den personen. Är jag något på spåren?
Du är något på spåren, men det blir lite rörigt eftersom det är svårt att komma ihåg vad som är vad.
Jag tror man får bara upprepa
det. Jag tycker jag älskar det. Och hatar det. Var det slut där?
Jag vet inte.
Absolut. Det där skulle jag nästan vilja fördjupa mig. Kanske är ett ämne som jag ska ta mig an också.
Verkligen. För du skulle kunna nästan få mina och döpa om dem. Och kanske fördjupa dem ytterligare.
För jag tycker att idén är så pass bra, så att det här vill jag nog faktiskt ta mig an kanske redan nästa vecka.
Men det kanske är så att vi ska göra en fördjupning av det i nästa vecka. Men att vi också ska hitta ett mål med det. Och det handlar ju om den här matchningen. Det kanske är så att man inte ska på en, till exempel en bilträff, då kanske man inte ska dela in det i roddar, custom, muskelbilar, utan man ska dela in det i känslomässiga avdelningar. Så att man kan, man liksom kommer in i liksom ett puristområde eller ett liberalistområde.
Jag skulle ju älska om vi här på den liksom lyckades göra någon form av Sverigestandard för det här, så att, ja, folk är här, att folk använder sig av det här systemet.
Ja.
Men då krävs det lite att vi filar på det lite mer, tror jag.
Ja, ja. Då tar vi oss an det och ritar om kartan för amerikanska vidare i Sverige. Ja.
Du, jag kan fan inte hålla mig riktigt.
Nej.
Alltså, så här tidigt i podden brukar jag inte dunka av dealen med hojen, men just den här veckan är jag lite uppspelt faktiskt.
Vad spännande.
Det är vinter nu.
Mm.
Det har du märkt, va?
Så inåt helvete.
Ja.
Hatar det.
Nej, jag gillar det. Snökanonerna går dygnet runt här vid slalombacken bredvid jag bor, och det är kallt som fan och folk går och lider. Och jag gick ju hit idag till jobbet bara för att liksom komma i rätt stämning. För idag kommer det bli kallt som satan i bilen med hojen. Northbike. Dream it, live
it.
Jag läste en sak för ett tag sedan.
Mm-hmm.
Och den här veckan tänkte jag dela med mig av det här. För det var en resedagbok som jag ramlade över på nätet. Som jag tyckte var helt otrolig. Eller, jag vet inte om det var en resedagbok. Men någon form av reseskildring är det i alla fall.
Uh-huh.
Det var något med just den här berättelsen som gjorde att jag ändå kände att... Eller jag kunde inte riktigt sluta vare sig läsa eller sluta tänka på den efteråt.
Uh-huh.
Jag berättade ju tidigare år om när jag och Tarta, min, eller vår kompis Martin, när vi begav oss norrut för att köra Vildmarksvägen. Mm. Och sista 20 milen på natten så frös vi som två jävla tonåringar. För det låg i regn och i luften. Och så långt norrut så kan det bli ganska kallt på nätterna i slutet på september.
Uh-huh.
Men storyn som jag tänkte berätta om idag, den får ju liksom mig och Martin att framstå som två riktiga sissis.
Ja, men det är ni.
Ja, 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 och exakt hur mycket vi är ska du snart få reda på. För det är skillnad på kallt och kallt när man kör hoj.
Aha.
För jag ska nämligen snacka lite om en polsk äventyrshojåkare som heter Mark Suslik, a.k.a. The White Wolf.
Oj.
Som den 4 januari...
Bra namn.
Ja, 2020... lämnade sin hemstad i Polen för att köra genom Ukraina via Moskva och sedan korsa hela Ryssland via Sibirien. Och kom ihåg att jag sa att det här var i januari.
Jag har direkt kan jag säga det. Jag har svårt att tänka mig en vidrigare resa.
Ja, det här kommer du inte alls gilla. Fast jag tror att du kommer mysa för att det här är så fruktansvärt. Hans tanke, eller slutmålet med hans resa, det var att han då skulle köra hoj till en plats som heter Oymyakon.
Mm-hmm.
Och tanken är att han då skulle komma dit i slutet på januari när det är som kallast. Och anledningen till att han valde just det här Oymyakon som slutmål, det är för att det är den kallaste platsen i världen.
Åh, helvete.
Kylrekordet i Oymyakon ligger på 67,7 grader kallt.
Åh.
Ja.
Det är inte normalt.
Nej, det är inte normalt någonstans. Tydligen så fick Mark, eller The White Wolf då, som han så sagt kallas, han fick den här idén för några år sedan när det gick upp för honom att han verkade klara av kyla bättre än mig och Martin. Ja. Eller bättre än de flesta, verkar det som. För Mark är nämligen en van vinterhojåkare, och han har genom åren matat av runt 6000 mil på olika vintervägar runt om i världen på sin motorcykel. Bland annat så har han varit uppe vid Nordkap i Norge på vintern och kört, och då var det liksom 45 grader kallt. Så han har liksom genom åren insett att han kanske inte riktigt känner kyla på samma sätt som oss andra vanliga mesar.
Men det är inte heller så vanligt att man kör motorcykel i såna här vidriga snölandskap.
Nej.
Då har man spikdäck, eller?
Ja, det har man. Uh-huh. Men det är inte så att Mark, han är ingen supermänniska eller någon sån här X-Men-figur som inte kan känna kyla. Jag vet inte... Det kanske helt enkelt bara är så att han är en tuff jävla polack.
Ja.
Plus att han dessutom då har liksom tränat en hel del på att stå emot kylan. Till exempel så har han tvingat sig själv att köra med mindre kläder på vintrarna än vad andra vinterhojåkare gör. Så att han har liksom successivt byggt upp en hög toleransnivå mot kyla då. Dessutom så ser han då alltid till att lägga på sig ett bra lager av fett inför en sån här resa. För att han, ja, men det är så att han vet att kroppen... Den kommer liksom gräva i alla reserver som finns för att hålla kroppen varm då. Kylan gör att han ibland går ner liksom 10 kilo i vikt när han gör de här sjuka vintertripporna som han brukar göra med jämna mellanrum.
Han låter brutalt galen.
Ja, stenhård jävel här. Idag finns det ju hojar med värme i sadeln nu, och det är inte ovanligt att man har liksom värme i handtagen. Men är man en stenhård polack som Mark är,
ja,
då sådana här nymodigheter, det tycker jag det är till för hipsters. Han kör en gammal Honda XL 600M från 87.
Oj, jävlar.
Och den har ju liksom inga finesser alls egentligen.
Nej.
Så det enda uppvärmda hjälpmedlet som The White Wolf har, det är att han har sån här värme i sina handskar. Men de brukar han inte kunna använda så mycket, för att när det blir riktigt kallt då drar de för mycket ström från hojen. Och när det blir liksom runt 45 grader kallt, då är det liksom viktigare att det finns ström till hojen. För om hojen stannar då när det är liksom sådär kallt ute, då är det liksom över på något sätt då. Jag sa ju att han körde en Honda XL 600M, och det är ju en hoj som jag älskar. Jag tycker den är helt fantastisk. Honda tillverkar ju bara den här i 3 år, och den togs ju från början fram för Dakar, tror jag, och den är ju sjukt snygg. Men det som gör den så bra är ju att den är så enkel. Den har ju som sagt inga elektroniska finesser alls i stort sett. För just elektroniken blir ju väldigt sårbar när det är så här kallt. Så Mark han liksom behöver en hoj som är så mekanisk som möjligt. Dessutom så är den ju inte vätskekyld heller, vilket såklart är en jävla fördel när temperaturen kryper ner under 30 grader. Men även om den här hojen är liksom väldigt bra för det här ändamålet, så har Mark ändå behövt göra lite modifikationer för att den ska klara av de här vinteräventyren som han är ute på. Och till att börja med så har han såklart monterat skidor på hojen. Här är en bild på den.
Ja, den är ju skitbar.
Ja, visst är den. Och när han började bygga den här hojen, då var det lite svårt, tyckte han, att hitta information om hur man bygger såna här stödskidor. Han skrev att det enda han kunde hitta, det var bilder på de här gamla Husqvarna-hojarna som svenska armén har. Så det var de som fick stå som mall för de här skidorna som Mark byggde då. Och han har också bytt ut fotpedalen på bakbromsen till ett bromshandtag på styret. Och exakt hur han har gjort det vet jag inte riktigt. Men anledningen är att han måste kunna stå upp och köra. Och jag tror att hans lösning på det här också kom från de här gamla svenska Husqvarna-hojarna som våra MC-ordonanser hade. Hojarna från 50-talet. Sen har jag naturligtvis också vinterdäck på hojen då, precis som du var inne på. Men han tyckte inte att de här vinterdäcken som man kan köpa var tillräckligt bra, utan han har istället monterat sån här Continental TKC 80 då, fast med 12 mm långa spikar i. Sen har han även byggt då fodrade skydd för att motorn ska klara av kylan. Men det hjälper ju inte riktigt när man ska köra de här temperaturerna som han tänkte utsätta sig och hojen för. Så att han visste ju att han helt enkelt skulle behöva låta bli och stänga av hojen från Jakutsk egentligen. Så ungefär i 300 mil så måste han alltså låta hojen gå dygnet runt. För stannar den, då får han liksom aldrig igång den.
Men
igen.
Det där jag sett någon dokumentär,
ja,
om att
ja, det gör man inte
bilar
där.
Står med motorn igång dygnet runt.
Ja, hela vintern.
Och går man ut och kissar, då hinner kisset bli is innan det når marken.
Alltså som en tecknad lång stråle bara. Ja. En annan grej som han behövde planera för innan han stack iväg då, det var ju för hur han skulle sova. Och i början av resan så visste han att det skulle gå att hitta hotell, men det dräller ju inte av hotell direkt när man kommer till Sibirien. Så han var liksom inställd på att han skulle tälta när det var 50 grader kallt.
Jävlar, vilken tok.
Ja, vilket han skrev att han i och för sig inte hade några problem med. Men istället så var det största problemet att han samtidigt då som han sov behövde liksom vara medveten om att hojen gick på tomgång hela natten och inte stannade. Och hur han gjorde det här, det framgick inte riktigt. Men så var det, utan han fick liksom ligga och sova räv på något sätt. Och så här, för att börja det knacka emot honom, då var det upp ut och så gasa på lite. Liksom. Så att han, galet. Men efter att han då hade gjort en del förberedelser så gav han sig iväg. Och när han kom då till Sibirien så började ju den här resan på riktigt. Och han beskrev det som att han liksom färdades genom en frusen postapokalyptisk värld nästan. För det var liksom bara snö, kraftiga vindar och iskyla. Här är en bild, kolla.
Åh jävlar, det är ju som att han har förflyttat till Mars. Liksom.
Ja, men det är verkligen. Och kylan, den gjorde ju vad den kunde för att liksom skrämma bort The White Wolf. Bland annat så skrev han att liksom näsborrarna, de frös ihop så fort han öppnade hjälmen. Och den kalla luften på runt 35 minus, den gjorde att han också hostade hela tiden. Och när temperaturen började dra sig ner mot 45 grader, då blev det problematiskt att ha vanliga glasögon på sig. För att metallen i bågarna, de gjorde liksom att skinnet fastnade och slets av om man liksom inte var försiktig. Det var så jävla kallt.
Satan.
Ja, det var också oerhört öde där ute. Så när som på vilda djur och någon enstaka lastbil som dundrade förbi ibland. Då. Ja. Kolla här, ska du få se på två coola bilder. Kolla, ser det mysigt ut? Kolla. Kolla.
Där vill du vara.
Kolla. Kolla.
Nej, men jag, det där är för mig...
Din absoluta mardröm, eller
hur? Det är min absoluta mardröm.
Ja, alltså hårdare blir det ju inte.
Nej.
Han ser ut som en astronaut nästan. Han har ju någon specialtillverkad hjälm som gör att luften blir varmare. Du ser att han, det sitter liksom som... Det är svårt att se här kanske.
Ja, men han ser ju ut som en så här varselklädd asfaltsläggare.
Ja, på en hår från 87. Alltså jag tycker det är så jävla fränt. Det finns ju mycket
björn. Jag hatar honom.
Det finns mycket björn där uppe också. Och de flesta, de går ju i det på vintern. Men inte alla tydligen.
Nej.
Och de som inte sover, de har så tydligen omkring som du säger zombies. Och är trötta och hungriga och jävligt aggressiva. Och de attackerar ju alltid från bilar till människor. I stort sett allt som rör på sig då. Så världen han befann sig i där uppe, den påminner ju väldigt mycket om något ur en sån här rysk science fiction-bok. Men lastbilarna var tydligen ett ännu större och dödligare hot. För det finns ju inga trafikregler där uppe. Och om någon jävla, för honom oklar anledning, så verkade lastbilschaufförerna inte vilja att han skulle vara där uppe. För de försökte flera gånger preja av honom från vägen. Fulla ryssar. Ja, de var väl uttråkade, eller som sagt fulla på vodka. Ingen aning, men varje gång han mötte eller kom ikapp en lastbil, då visste att nu jävla blir det farligt. Och det är så här stora amerikanska lastbilar som kör där uppe i Sibirien. Liksom.
Det var ju för en jävligt cool lastbil. Men
det är ingenting du vill bli prejad av när det är 45 grader kallt.
Liksom. Ja, men hur är det ställt i huvudet på folk där uppe?
Ja, men de vill alltså, ha vägen för sig själv. Vad fan är du här liksom? Tycker de.
Men det är ju helt vansinnigt.
Ja, en gång kom han ikapp en timmetradare. Och ja, det var ju för sig, det här skedde inte med flit då, men han ligger bakom en timmetradare när plötsligt ett stor stock bara ramlar av och så här vuff, syrsar förbi hojen. Det är så jävla stört här. Men förutom det då, så var folk som man mötte i de här små byarna som man passerade emellanåt väldigt hjälpsamma och trevliga.
Tacka fan för det.
Ja, han hade ju tänkt att han skulle behöva tälta ibland som jag sa, men alla människor som han träffade, de bjöd in honom i sina hem då och bjöd på mat och vodka. Det är ju så att i och med att det är så oerhört tuffa förhållanden uppe i Sibirien på vintern, då måste man ju hjälpa varandra. Så hjälpsamhet blir liksom en naturlig del av kulturen där uppe.
Men det han inte visste, det var att flera av dem han var hemma hos, det var sådana här lastbilschaufförer som hade försökt mörda honom dagen innan.
Ungefär 10 personer dör varje år av kylan i sina bilar där uppe i Sibirien. Det vill säga att de är ute och kör och så lägger bilen av. Och det som händer är att då försvinner de ofta helt. Och så dyker de upp som djupfrysta lik till våren. För att de snör in bara och blir bara en del av...
Lite som bergsbestigare på Mount Everest.
Ja, lite så liksom. Så folk i Sibirien, de är som sagt vana att hjälpa varandra. Och Mark blev ofta hembjuden då till folk och fick sova och ladda batterierna någon gång innan han fortsatte. Och det kunde verkligen också behövas, för när han började närma sig Jakutsk, då blev det jävligt kallt. Runt 52 grader för att vara exakt.
Oh.
Det här gjorde bland annat att hans framdämparna på gaffen frös ihop totalt. Vilket gjorde då att han...
Stelben fram.
Alltså. Ja, han tvingades köra utan dämpning då på de här djupfrysta isiga vägarna länge. Och det var ju både svårt och läskigt. Förstår du? Helt stelt fram liksom. Bara... Och sen frös ju gasvajen ihop och gick av. Så han fick lov att trixa med det här när det stod liksom 52 grader minus på termometern.
Jag avskyr honom så mycket.
Han förklarade att när man kör i den här typen av kyla, då koncentrerar man sig inte på själva körningen, utan allt fokus ligger på att känna efter hur hojen mår och beter sig. För när det är typ 45 grader kallt eller mer, då kan faktiskt hela ramen gå av bara på grund av kylan.
Hoppas den gör det. Och de björn får bli mätt i alla fall.
Nej, men så att han åker ständigt och lyssnar och känner efter hur hojen mår. En annan sak var ju såklart att han behövde vara uppmärksam på hur kroppen mådde. Han hade liksom ett baslager som var gjort av marin och ull och såklart. Och sen ovanpå det så hade han något sånt här värsting, varmt mellanlager från Climb. som släppte igenom fukten då, från kroppen utåt. Problemet var ju det att när fukten till slut kom på utsidan av liksom overallen som han hade ytterst, då blev det så att efter 3 timmars körning ungefär så behövde han stanna för att skrapa av istäcket, för annars så blev liksom hela overallen som en stenhård rustning av is, förstår du? Den blev helt stel så att han liksom inte kunde röra sig i den av fukten som kom inifrån. Alltså jag älskar den här mannen. Jag tycker han är så jävla cool. Målet var ju som sagt att han skulle köra till Omiyakon. Och för att kunna göra det på ett något sånär säkert sätt så hade han sett till att en följebil skulle köra bakom honom den allra sista, kallaste biten. Men det som hände, det var att när det bara var typ 100 mil kvar, då frös dieselmotorn ihop på följebilen, som för övrigt var en Toyota. Det var 50 grader kallt då när det här hände, och han försökte hyra en ny bil, men ingen ville hyra ut den, för de insåg att chansen att de skulle få tillbaka den var ganska liten då. Och Mark kände att det skulle vara alldeles för farligt att köra de sista 100 milen. Dessutom så var ju de absolut kallaste, utan följebil så kände han att resan fick sluta i Yakutsk då, som för övrigt är den kallaste staden i världen. Så att, och då hade han ju kört lite drygt 1000 mil sen han startade i Polen.
Har de döpt Yakutsk liksom som en önskan om att de hellre vill ligga i en jacuzzi?
Nej, det vet jag inte. Ja, det är mycket möjligt. Om man vill läsa mer om The White Wolf så kan man gå in på en hemsida som heter madornomad.com. Och det finns faktiskt en länk på North Bike Play till just Mad or Nomad. Så den kan jag tipsa om att gå in och följa. Så det var, just det, där hittade du den, ja, precis.
Men tänk dig att folk bor där det är minus 50 grader och mörkt jämt.
Ja.
Det är ju den typen av personer som man ska liksom bara skola om och skicka och bygga kolonier på Mars.
För de är ju vana. Liksom. Ja, de kan ju gå vid badbrallor där uppe, bara de får ha en syrgastub på ryggen.
Ja, de behöver inte ens syrgastub, de bara håller andan.
Ja, precis. Det är annat virke i folk i Ryssland. Och Polen tydligen då.
Ja. Jag sa ju i förra veckan att jag skulle berätta om en retro framtidsbil.
Gjorde du det?
Ja.
Mm-hmm.
Som
ja, just det gjorde jag.
Som skulle liksom få 14-åringen i dig och bli liksom varm om pillen.
Mm.
Mm. Hyundai, eller Hyundai, jag kommer aldrig lära mig, men man säger väl Hyundai, är ju ett märke som har jobbat stenhårt med sin design och kvalitet under en väldigt lång tid.
Och gör det väldigt, väldigt bra.
Och de gör det väldigt
bra.
De
är snart i kapp Kia, tycker jag. Det är de två är liksom jävla pionjärer när det gäller design.
Ja, och deras designstudio ligger ju i Kalifornien.
Mm.
Och som du säger, deras närmaste konkurrent Kia, liksom båda de pekar ju med hela handen, kanske mer än något annat bilmärke.
Mm.
Liksom gällande framtidens utseende.
Jag älskar att de konkurrerar med varandra genom design, precis som alla bilföretag gjorde på 50, 60, 70-talet.
Ja. Även om de i mitt tycke är skittråkiga, så är de ju ändå väldigt långt fram ur ett futuristiskt perspektiv.
Mm.
Det känns som att de ligger i alla fall 3-4 år före Volkswagen sitt designspråk. Liksom.
Får inte tala om jänkarna.
Men kolla deras nya concepts, Kia EV9 och Hyundai 7.
Mm.
Jag kommer inte fördjupa med de här.
Nej, för
jag hatar dem.
Mm.
Men kolla hur de ändå ser ut, hur futuristiska hur futuristiska de är.
Mm.
Men helt plötsligt, från ingenstans, så bestämde sig Hyundais designstudio på att liksom kolla sin egen historia.
Mm,
för asiatisk bildesign överlag byggde ju ska jag säga, hela tiden på 70-80-talet på att kopiera bilar från väst.
Just det.
Så det finns ju ingen jättestark retrodesign och liksom falla tillbaka på.
Nej, och det var de ju inte helt ensamma om. Volvo gjorde lite samma sak om man tittar på Amazon. Alla kollar på vad jänkarna gjorde.
Verkligen. Mm. Det var bara i Asien så gjorde man det inte med en twist.
Nej,
utan det var bara,
precis. Det var bara rakt av.
Bara bleka kopior.
Ja, just det.
Mm. Men det gör ju att de inte har då en retrodesign att falla tillbaka på. Men Hyundai har haft ett flaggskepp som inte vi har sett här i Europa.
Mm.
Men ett flaggskepp som heter Hyundai Grandeur, eller Grandeur.
Mm. Grandeur.
Grandeur. Mm. Det här är en bil som lanserades 1986.
Ah, okay.
Och nu är den inne på sin sjätte generation.
Aha.
Och ser ut som en modern stor sedan. Liksom. Mm. Men det har alltid varit deras liksom, fin bil.
Ah.
Deras lyxvariant. Mm. Och för att fira att den här bilen nu är inne på sin 35-åriga historia,
mm,
så gjorde Hyundai något som ingen har gjort tidigare, vilket är lite spännande.
Mm.
Man släppte nämligen nyss då en Heritage Serie Grandeur Concept.
Mm.
En 80-tals rymdversion av originalbilen från 86.
Mm.
Alltså karossen är i stort sett original, men lyserna fram och bak har fått 80-tals framtidsstyling, plus att all teknik är hämtad från elbilen Ioniq 5.
Me like. För det här är ju vanligt folk, men det är ju inte det som du säger, bilföretag gör ju inte det på det här
Nej.
Sättet. Nej. Och, det är ju en restomod egentligen.
Ja, och Hyundais Grandeur-koncept skriker science fiction.
Mm.
Invändigt så har Hyundais interiördesigners gått bananas, men ändå bibehållit delar av originalinteriörens utseende.
Mm.
Alltså vi pratar rejäla fåtöljer klädda i röd sammet,
mm,
ihop med trädetaljer och belysning som andas 80-tals retro.
Mm.
Ihop med moderna saker som en gigantisk skärm på instrumentpanelen där upp till, som har kompletterats av en stående skärm nedanför, och sen har man en skärm i ratten som är enekrad. Alltså tänk dig kit. Alltså,
ja, just det.
Ja. Liksom, så här, 80-tals skärmar fast i moderna skärmar.
Ja.
Liksom. Och Grandeur Heritage har även ett brutalt ljudsystem med 18 högtalare. Och enligt Hyundai så är det här utvecklat av den sydkoreanska ljuddesignern Guk Il-ju. Och skärmen framför den här rejäla växelspaken kan även användas som ett piano när bilen står parkerad. Nu ska du få kolla på bilder här.
Gud, vilken jag blir 13 år igen.
Du blir varm.
På det sätt jag var när jag var 13-14.
Men Ioniq 5, den har ju ett sånt där rutmönster som är genomgående, och det har de då tagit i lyserna fram och bak och i grillen. Så de har liksom tagit moderna element men gjort dem på 80-talsmaner. Och kolla inredningen med en cigarrlåda där bak och sen pianot i mittkonsolen. Ja, den är ju lekfull som djävulen.
Ja. Jag undrar om det är han Peter Schreier, Hyundais chefdesigner, som ligger bakom den här. Och han var ju det var han som ritade Audi TT:n. Han var ju på Kia innan. Undrar om det är han kanske som ligger bakom.
Troligtvis är det är en otroligt häftig idé. Den stora frågan är ju nu enkel. Vilket amerikanskt märke ska haka på den här trenden?
Alla.
Kanske ska GM bygga liksom en rymdkapris?
Alltså det finns ju så många modeller att välja på.
Ja.
Jag mår dåligt.
Tänk dig en fullt modern, ljudlös Camaro Irox Z.
Ja.
Alltså 80-talsbilarnas pizza, 80-talsräser.
Ja. Jag skulle även... gud.
Jag gillar den här idén.
Ja, jättekul.
För att de har liksom inte gått... Alltså det är bara...
Nej, det är precis. Det är ju en gammal bil liksom. Ja. De har ju inte gjort någonting åt liksom. Nej. Nej, det där älskar jag. Det där får vi lägga upp. Det där måste folk se. Gud vad, det där tyckte jag väldigt, väldigt mycket om. Och det där för mig in lite grann på det jag tänkte snacka om nu. Och lite återknytning till det du pratade om tidigare när du delade in folk i olika kategorier. Du pratade ju om Elvis och Marilyn Monroe och så vidare. När jag var 10-11 år så fick jag för mig att jag skulle börja samla på bilder på Marilyn Monroe. Jag var 10-11. Jag tyckte att...
Jävla nörd.
Ja, men vad var du när du var 10-11? Du lekte med bilar fortfarande, så du ska bara hålla käften. Jag tyckte att hon var otroligt vacker.
Uh-huh.
Och jag vet att jag ganska tidigt kände att det var liksom kombinationen av hennes ljus och mörker som gjorde henne så fascinerande.
Ja. Och under tänkte den... du det då, som 11-åring?
Men det var något speciellt med det. För jag menar, det fanns ju snyggare tjejer än hon. Men det var något ikoniskt med det. Jag vet inte vad det var. Jag drogs till henne i alla fall.
Ja.
Och under en period så hade jag en jävla massa bilder på henne på väggarna på pojkrummet. Och eftersom jag snöade in på Marilyn Monroe, då djupdök jag ju såklart i hennes historia. För jag kan inte låta bli att göra saker ordentligt. Om jag fastnar för saker, då gör jag mycket research. Du vet ju hur jag blir.
Ja.
Det är lite Asperger-varning på mig när det kommer till mina intressen. För jag blir ju ofta besatt. Men det gör ju också att jag på ganska kort tid ofta tillskansar mig ganska mycket information om ett specifikt ämne. Vilket jag inbillar mig gör att jag också får en lite mer nyanserad bild av det jag för tillfället har snöat in på. Åtminstone är det det jag intalar mig själv för att försvara min besatthet.
Det gynnade podden 35 år senare.
Ja, men precis. Och då, när jag var liten, då kom jag nog ändå ganska snart. Jag började ju bli tonåring. Jag kom i alla fall fram till att historien om Norma Jean Baker, som hon egentligen heter, den var ju mycket intressantare än artisten Marilyn Monroe.
Uh-huh.
Och jag förälskade mig också ganska snabbt i de här bilderna som George Barris tog på Marilyn Monroe strax innan hon dog. Alltså fotograf med George Barris, inte bilbyggaren.
Uh-huh.
Jag hoppas inte att bilbyggaren Barris tog några bilder på henne, för det är jag ganska säker på att de hade jag inte velat se. Men i och med att jag som sagt då har haft det här intresset för Marilyn när jag var barn, så blir jag ofta förvånad när jag ser andra som lite mer slentrianmässigt också verkar gilla henne.
Aha.
Och jag kan ibland känna att de inte gillar henne på riktigt.
Nej, för hon är din.
Nej, men jag tror inte att de har haft orken eller intresset att göra lika mycket research som jag gjorde, trots att jag som sagt bara var 10-11 år då. Till exempel så har jag länge undrat varför så många lastbilschaufförer verkar älska Marilyn Monroe.
Aha.
För jag vill hävda att hon är en av, om inte den vanligaste motivlackeringen som man ser airbrushad på lastbilar.
Ja, fan vad intressant.
Eller hur?
Uh-huh.
Och självklart så finns det säkert lastbilschaufförer som kan allt om henne och faktiskt är verkliga fans. Men med tanke på antalet Marilyn lackerade lastbilshytter så tvivlar jag på att alla kan sin Norma Jean Baker-historia.
Nej, förmodligen inte.
Jag tänker inte gå in på den idag, men det som gjorde att Marilyn Monroe var så speciell, det var att hon var ju liksom den första kvinnan som utmanade den här amerikanska prydheten.
Mm-hmm.
Och för det kommer jag alltid att älska henne. Men jag har fått för mig att många som lackar Marilyn Monroe på sina bilar mer ser på henne som någon sorts verklighetens Betty Boop. Alltså någon sorts glad och sexig låtsasfigur.
Ja, hon var ju bara en ikon
för, ja, för många var det vars enda uppgift var att liksom kåta upp män då. Och det här tycker jag både en ganska korkad men framförallt felaktig inställning till vem hon var. Men självklart så tycker jag inte att man måste veta allt om Marilyn för att få lacka henne på sin lastbil. Jag tycker att folk ska få göra vad fan de vill. Men jag tänkte därför i egenskap av självutnämnd Marilyn Monroe-expert ge lite tips kring hur man kan tänka för att de här motivlackerna ska bli lite mer spännande i framtiden.
Ja.
För om man nu vill ha ett motiv av liksom världens kanske mest fotograferade kvinna, då tycker jag att det är liksom ganska ooriginellt och förutsägbart att välja samma foton som alla andra lastbilschaufförer och emaljskyltstillverkare har valt tusentals gånger före dig.
Mm.
För jag har noterat att det mer eller mindre bara är tre bilder som man väljer att göra motivlack av.
Men shit, vad intressant.
Ja, och det är antingen bilden som Gary Winogrand tog, som kanske är den mest kända och därför också kanske den absolut tråkigaste bilden. Och det är när hon står vid gatugaller när kjolen åker upp i vinden. Den här ser ju alla framför sig, eller hur?
Exakt.
De andra två bilderna som ofta är lackerade är plåtade av fotografen Frank Povodny. Och det är ju den då när hon är baraxlad och har en liksom vit boa runt om sig. Och den tredje bilden, det är när hon håller händerna över bröstkorgen och lutar axlarna framåt. Alltså de här två. Det är de här som alltid... Nu när du ser bilderna så bara... Ja. Så det är av någon anledning de här tre bilderna. Och visst, de är fina. Men vi har ju som sagt sett dem tusen gånger om. Och jag tycker inte att de gör henne så speciell. För om det är den här typen av liksom kvinnlighet man vill lyfta fram, då finns det ju miljontals bilder på kvinnor i samma stil som kanske till och med är bättre.
Jag tror inte en enda lastbilschaufför som har en airbrushat Marilyn Monroe på sin hytt har tänkt djupare än... På ena sidan ska vara Marilyn Monroe Och på andra sidan ska det vara Elvis Presley.
Men det är just därför jag finns här för dem.
Det är
idag.
Mina husgudar.
Ja, ja. Men jag tänkte därför, precis av den anledningen, komma med tre tips på bilder på Marilyn Monroe som är fan så mycket intressantare och som är mer själfulla. Om det nu är så att du funderar på att lacka henne på din liksom Scania eller Volvo truck då. Och den första bilden är den som Bert Stern tog bara en vecka innan hon tog livet av sig. Kolla på den här bilden. Man kan ju nästan se tröttheten och sorgen. Ja. Den tränger
den,
liksom...
den känns inte så uppmuntrande att lacka på lastbilshytten.
Nej, men varför ska den vara det? Det är ju det jag menar. Du tänker som en lastbilschaufför. Det ska vara roligt och porrigt. Jag tänker att här så ser man ju den här Hollywoodmasken, hur den håller på att krackelera. Det här är ju veckor innan hon tog livet av sig.
Jag får se igen.
Titta på ögonen, ser du? Vad trött hon är.
Ja, men hon är ju helt på dekis. Jag tycker synd, men jag mår ju dåligt av
sig. Ja, men det är det jag menar. Ett motivlack ska ju väcka känslor. Inte bara, åh, Marilyn Monroe.
Jag förstår hur du tänker, men det är en genuint dålig idé.
Nej, jag tycker det är en jättebra idé. Den här bilden ringar in hennes liv på ett väldigt bra sätt. Här är en annan jättefin bild som han också har tagit. Den är lite gladare, men håll med om att man ser liksom personen och inte dockan i den här bilden.
Kom. Jo, men det där skulle man ju inte någon ens förstå att det var Marilyn Monroe.
Nej, men det är därför den blir spännande.
Okay.
Ja. Googla Bert Stern om ni vill hänga med i det här resonemanget. För de här bilderna är inte jättevanliga. En annan bra bild är en av de bilderna som George Barris, då, som jag pratade om tidigare, som han tog också strax innan hon dog. Jag känner att det är på något sätt så att ju närmare slutet av livet hon kom, ju mer verklig blir hon i bilderna på något sätt. Här är en fin bild.
Ja, den är fin. På stranden.
Ja,
det är George Barris som har påtat
den. Ja. Nu ser ju inte folk som lyssnar det här. Men googla George Barris Marilyn Monroe, då fattar ni vad jag menar. Och den sista bilden som jag gärna skulle vilja se lackad på en lastbil, det är en bild som Richard Avedon tog. Och den har också ett allvar i sig, fast Marilyn Monroe står i en paljettklänning. Men hon tittar liksom inte in i kameran, utan det ser ut som att hon tänker på något som ligger bortanför den här glamorösa världen som hon förväntades representera. Och det är den här bilden. Jag tycker den är jättefin. Det här är väl en jättebra lastbilsbild.
Ja.
Eller?
Ja. Men med ditt resonemang så det är som att man säger så här, ja, men jag har alltid gillat Anna Nicole Smith. Och därför ska jag den här bilden på det här var typ någon vecka innan hon dog.
För mig handlar det om att inte vara så förutsägbar. Jag vet att du gillar att vara det och liksom
Ja, men den här är väl en bild på när Nicole Smith har smink.
Säg att du har en lastbil och du gillar och du ska lacka Britney Spears. Då är det fan så mycket roligare att ha en på henne när hon är flintskall och flippar med paraplyt än när hon är med i liksom sin första video.
Jo, men då har man ju Britney Spears med flintskalle med paraply på ena sidan och så har man Jack Nicholson så här, here's Johnny på andra sidan. För då är det ett psykopat-tema.
Du ville ju påstå i ditt inledande segment att du var den här lite kulturisten. Du är ju den här första jukeboxmannen.
Nej, men jag har ju mitt måntecken
i raggan.
Ja.
Ja. Jag vet inte. Jag tycker det känns lite konstigt att ha en låtsas glad bild på en person som tog livet av sig, lackad på sin lastbil.
Ja.
Det är något med den typen av bilder som blir lite underliga för mig. För vad är det man vill lyfta fram då i en sån bild? Är det att den här glada, blonda glamourmodellen som bara spelar den roll som man gillar? Eller är det personen bakom sminket som man fascineras av? Det är liksom den frågeställningen som jag tycker är intressant.
Jag tror att den frågeställningen är alldeles för djup för kreti och pleti.
Ja, men då är det ju du som är fördomsfull. Jag tror att lastbilschaufförer fan är smartare än vad de ger sken av.
Nej, men det var inte det jag menar. Nej. Jag menar att man kanske ska tillåtas ha en stereotyp för att den är estetiskt vacker. På samma sätt som att jag airbrushar blommor på min bil för att jag gillar blommor.
Jo, fast det är en skillnad på en blomma. Det är en skillnad på en blomma och en person som faktiskt tog livet av sig. Så här. Men jag gillar ändå att minnas henne som den här personen som hon egentligen inte var. Utan som jag tycker att hon var. Kåt och sexy bara. Men absolut.
Nej, du
får göra precis hur du vill. Vi går vidare. Det här förstod du inte överhuvudtaget.
Jo,
säkert inte bara lyssnare heller.
Jag förstod det till fullo, men jag kollar på bilder på Anna Nicole Smith.
Där fastnade du, ja.
Såg du, kom du ihåg när hon hade en reality show när hon åkte omkring i någon limo på jakt efter picklad gurka. Hon hade tänkt,
jag vill liksom inte prata om Anna Nicole Smith i samma liksom andetag som Marilyn Monroe, för det är liksom, det är också att skymfa.
Vi går vidare istället. Ja. När jag nämnde den här retro rymdbilen och så här med frågan vilket amerikanskt märke liksom, eller vilket märke ska, kanske inte ens behöver vara amerikanskt, ska nu ta vid och göra retro klassiker på något sätt. Faktum är att jag har hittat två nya märken som jag tänkte belysa. Ett av de här märkena hatar jag. Även fast det är kul. Alltså det är vidrigt, men kul. Och det andra märket strider mot allt som jag gillar, men jag kan inte värja mig från det och har bestämt mig för att jag fullständigt kapitulerar och älskar det här nya märket. Okay. Alltså det är otroligt bra.
Fan vad spännande.
Märke 1. I det stora milsvida landet där du och jag har varit rätt mycket. Alltså Kina.
Ja, just det.
Där är man ju rätt kass på att kopiera saker. Eller snarare, man är bra på att kopiera, men utfallet blir sällan så snyggt. Jag tror inte att det finns ett enda inhemskt kinesiskt bilmärke som har fått proportionerna att stämma. Alltså det är lite som när barn ritar bilar.
Det är så sjukt, jag har liksom ingen koll på kinesisk bildesign överhuvudtaget. Vilket är jättekonstigt, för jag gissar att de tillverkar bäst bilar i hela världen.
Ja, det finns säkert flera hundra bilmärken i Kina som vi aldrig kommer se här.
Ja, det bevisar ju precis det du sa.
Ja. Ja. Men problemet är att designen är lite sådär, som jag sa, när barn ritar bilar, så typ, ja, men det där hjulet sitter ju helt fel, men det spelar ingen roll eftersom det är en barnteckning. Men i Kinas fall, då är det istället liksom, ja, men det där hjulet sitter ju lite fel. Det spelar väl ingen roll, vi ska ju bara tillverka 4,2 miljoner bilar.
Ja, just det.
Det är lite den inställningen. Men historien bevisar ju att man kan lära sig det. Titta bara på då japanska och sydkoreanska bilar som har kopierat bilar i 30 år. Och nu så är de ganska framstående på både design och kvalitet.
Vi skulle vara glada att kineserna är inte bra på design, för den dagen de blir det, då är det ju över.
Ja.
Då tar de ju över världen.
Ja, kanske inte. Men låt oss säga
i
alla fall
att de gör. De har ju störst produktionsapparat i hela världen. Om de plötsligt också gör allting snyggare än alla andra, då kan vi ju lägga ner.
Ja, nu, traditionalisten i mig säger ju att det kommer
aldrig hända. Han raggar aldrig livet kines, jävlar!
Det var bättre förr.
Ja, just
det,
ja.
När de gjorde dåliga bilar, det var bättre då. Men jag tänker att det kanske är 5-10 år kvar innan kinesiska bilar har liksom lämnat Russian Design and Quality Standard på något sätt. Men de här bristerna till trots, så finns det ett kinesiskt bilföretag som heter Zongsan Motors, som förkortas SS.
Ja, just det, det gillar du.
De har funnits...
Fan, vilket bra namn.
De har funnits i 20 år. Och det är någonting som är så sjukt mysk om det här företaget. Loggan är en direkt rip-off på Jesse James West Coast Customs.
Även fy fan vad kul. Och förlåt att jag avbryter dig, men har du sett att han har återuppstått på Discovery? Det får vi prata om.
Det måste vi prata om.
Jag har inte sett det.
Jag
såg bara att han var 100 år gammal.
Jag såg också att de byggde någon båt på nytt monstergarage. Det måste vi gräva ner.
Men just det.
Nej, men du vet den här klassiska Malteserkorset, och så står det West Coast Customs i liksom Jesse James. Du fick en sån t-shirt
med. Jag fick en sån t-shirt tidigt innan folk visste vad det var. Jag älskade den.
Ja, du hade jämnt på den, men det var 20 år sedan.
Fan vad den tog vägen.
Ja, du har förmodligen slängt den.
Nej, jag hoppas jag skulle kunna ha den igen. Alltså. Men, den satt så bra.
Ja, det var en bra t-shirt. Men den här Zongsan Motors China, de har liksom samma typ och i ett malteserkors som står liksom SS.
Sant?
Och det är en stor biltillverkare. Men eftersom min kinesiska är liksom begränsad till 4 små rätter, så begriper jag typ ingenting när jag tittar på deras hemsida.
Nej.
Men om jag ska gissa lite, för man kan gissa sig till ganska mycket, så byggde de alltså Harley Shopper-kopior. Alltså det var under varumärket American Made 1950, eller 1951.
Ja.
Och stilen Det var liksom spännande. Utpräglad OCC, fast med en kinesisk twist.
Alltså du tar Orange någonting, County Shoppers.
Ja, med en West Coast Customs logga. Och sen byggde man, man tog någonting fult och gjorde det ännu fulare.
Gud vad härligt det måste vara att driva företag i ett land där folk inte bryr sig. Och det är så många så att det räcker med att göra det lite halvdant så kommer tillräckligt många köpare för att du ska bli miljardär.
Ja, ja. Och på senare år då...
Så de har säkert sålt fler hojar än OCC antagligen.
Garanterat. Ja. Och på senare år så har de då börjat tillverka elbilar i ganska stor skala.
Ja.
Och på första sidan på deras hemsida, ska jag visa det strax, så har de då lagt upp fullt med foton på amerikanska kändisar.
Aha.
Alltså vi pratar...
Tror de vet om det?
Gissa, Marilyn Monroe.
Ja, det är klart. Ja. Jag gissar att det är en av de här gladare bilderna.
Oerhört glad. Ja. Brad Pitt, ja. Johnny Depp, Tom Cruise och George Clooney.
Bravo. Mm.
Och det här kändiskollaget är då uppblandat med bilder på den första generationens Corvette. Alltså den mellan 53 och 62. En advokat skulle kalla det här för grovt varumärkesintrång.
Ja.
Men sen scrollar man ner på hemsidan och hamnar då plötsligt på deras bil som heter SS Dolphin. Och det är en fullständigt skamlös, oblyg kopia på en gammal Corvette. Men eftersom den är kinesisk så stämmer den inte.
Nej, men fy fan. Kolla. Det finns ingen bil som jag vill ha mer än den just nu, känner jag. Herregud. Det är det fulaste jag sett i hela mitt liv.
Ja, den är grotesk.
Men hur går... Alltså om man nu ändå ska kopa den.
Ja.
Varför inte bara göra en... För det är ju... Det där är Fords modell 50...
Ja, 53.
Ja, typ. Ja. Varför inte bara göra den exakt då?
Ja.
För de skiter ju i det.
Ja. Nej, men för det de har gjort... Det är att ser man den rakt framifrån så tänker man, en gammal Corvette.
Ja,
alltså den är ju verkligen lik.
Ja.
Men sen har den Volkswagen Beetle bubbla hjul plus att överhänget fram, alltså avståndet till, mellan grill och framhjul.
Ja.
Det är typ en meter. Alltså proportionerna är så konstiga så att... Men kolla också, det här är från en bilmässa, Songsan Motors. De har byggt upp en amerikansk diner.
Ja, så är det bara SS. Stor. Stor. Ja, just det.
Det är så jävla märkligt.
Ja.
Men de och det här är alltså en elbil.
Ja, ja, ja.
100% el.
Ja.
Och den ser ändå, jag ska inte säga välbyggd, men tittar man i dörrskarvar och allting så här. Ja, men den är ju på riktigt.
Ja, det är inte... men kvalitet är de ju inte dåliga på kineserna längre. Inte om, om de vill kan de ju bygga hur bra grejer som helst.
Möjligtvis. Sen har de även då tagit fram liksom en till bil då.
Mm.
Där de har kopierat det här nya elfolkabusskonceptet.
Mm, den som jag går och väntar
på. Och då har de gjort en egen modell av den. Och den har de döpt till SS Summer.
Mm.
Kolla på den här.
Oj, oj, oj. Ja, den har de också misslyckats med.
Ja.
Då har de byggt en huv som verkligen inte behövs på en elbil.
Nej.
Och som inte finns på en folkabuss.
Nej, men det är ju en modern folkabuss. Fast huven är 2 meter lång. Eller 1,5 meter lång. Också sjukt konstig. Summer.
SS Summer of 1940. Jävla idioter. Ja.
Men hur är det möjligt att gå igång med en storskalig produktion av såna här kopior utan att bli stämd? Men
studsa inte bara stämningarna då. Det är ju kinesiska regeringen skiter i det.
Jag tror inte att varumärkesjurister på Volkswagen eller på GM, de vet inte ens vart de ska skicka stämningen. För det finns ingen adress att skicka den till. Men det stannar liksom inte här.
Plus att man vill ju inte ge sig ovän med SS heller.
Nej.
Speciellt inte att tyskarna känner att det här håller vi oss så långt
det här är otäckt.
Det här ska vi hålla oss långt ifrån.
Men det stannar inte här. För nu har de då tagit fram ett koncept på en helt ny elbil.
Mm.
Som heter...
Jag kan inte låta bli att tycka om det här lite grann.
Ja, men jag hatar det. Men det är kul.
Ja, det är jättekul.
Och den här nya elbilen heter SS Monterey.
Aha, ja.
Eller vi kanske ska säga 57-58 års Buick Roadmaster.
Ja, det är klart.
Man kan välja som 100% el eller laddhybrid med en 2 liters turbobensiner plus elmotor.
Oj.
Kolla hur den här ser ut.
Ja, men det, så här, nu visar du en vinkel som gör... Ja, men det ser ut som en... Liksom, och sen kollar man från sidan och då bara faller allting så här.
Kolla.
För rakt framifrån återigen så ser det ju ut som något som skulle kunna stå på Elmia. Någon restomod som någon har gjort i garaget liksom.
Och sen från sidan så faller hela proportionerna ihop som ett korthus. Nej. Taklinjen är brutalt märklig.
Ja,
och men... sen är det bakhängda bakdörrar. Självmordsdörrar
bak. Och som du säger, det är något jävligt skevt med däck. Också.
Ja, och dörrhandtagen är ju alldeles för stora i proportion.
Ja.
Och dörrhandtagen sitter ju dessutom på
är det suicide doors bak?
Ja.
Ja. Är det bland, och så är det någon jävla halv. Man kan öppna upp taket.
Ja, taket går att öppna. Och inuti så är det någon form av Impala dash med stora el eller stora displayer.
Liksom. Det ser ut som de har liksom köpt ett parti restlagerrattar från när Boyd la ner.
Ja,
också.
Exakt. Ja. Och de här bilderna är tagna från Guangzhou Auto Show.
Fan, jag skulle älska att gå på en kinesisk bilmässa. Det vore det absolut roligaste.
Det är precis det som jag tänker också.
Ja.
Och de ska ställa ut på Beijing Auto Show nästa år.
Mm.
Men det som också
Peking, är intressant, alltså.
Ja, Peking. Ja. Men bredvid den här bilen så ligger en banner på golvet där det står Legends Never Die.
Ja, just det.
Och så är det en bild på den här SS Monterey, men även en Rolls-Royce Phantom.
Oh, så det är något som de planerar att bygga.
Ja. Och det är nu det blir ännu mer mysko. För bakdörrarna som jag sa på Monterey är ju hängda i bakkant.
Mm.
Precis som på Phantomen.
Ja.
Tittar man på närbild på Monterey-dörren så har de även ett paraply instucket i dörren.
Det är klart de har.
Som på Rolls-Roycen.
Mm, mm, mm.
Tittar man sen ännu närmare, vad står det på det här paraplyet?
De har kommit över ett restlag i Rolls-Royce-paraplyer.
Ja.
Varför sitter det Rolls-Royce
paraply i dörren på en Buick Roadmaster replika.
Alltså det här spretar åt alla jävla håll.
Det är så otroligt kinesiskt.
Men Rolls-Royce, de brukar inte lägga fingrarna emellan när det kommer till stämningar. Så drar de igång och bygger någon ny Phantom. Då vet det fan om de inte kommer få...
Men det här är ju en tydlig signal. Nästa år så kommer de släppa en 100% kopia på Rolls-Roycen.
Ja.
Eller som jag alltid säger, Royce.
Ja, men vi säger Royce, men vi är medvetna om att vi säger fel. Vi säger det en gång för alla. Vi kommer fortsätta säga Royce.
Rolls-Royce.
Ja, Rolls-Royce.
Ja. Och förmodligen får den då dela elbilschassi då med SS Monterey.
Mm.
Jag avskyr det här med
men och samtidigt älskar det. Är det.
Det är kul ur ett punkperspektiv, för de skiter i allt och bara kör.
Ja, det är kinesisk punk.
Men jag inledde ju med att säga att det var två märken och att jag älskade det andra.
Mm.
Nu kommer det.
Ah,
för det här,
fast det, just det. Mm.
Det här är mindblowing.
Mm.
Faktum är att jag älskar det här så mycket så att jag låter det här bli veckans bil.
Veckans bil.
Bilsport och MC älskar ju alla bilar.
Ja, det gör de verkligen.
De är ju inte bilrasister som jag är.
Nej.
Bilsport MC är ju lite som Hard Rock Café, där love all, serve all.
Så är det verkligen.
Vem man än pratar med på Bilsport MC så kommer man liksom mötas av passion och kunskap.
Mm.
Och eftersom de har foton på alla sina fordon som de försäkrar, så har de ju dessutom ett helt otroligt, det är liksom en databas av korrekta värderingar.
Mm. Mm.
Och det är ju därför som du redan idag eller imorgon ska kontakta Bilsport MC och kolla försäkringsvärdet på din bil eller hoj så som den står idag. För kanske har du inte koll på att marknaden har gått upp, eller så har du glömt att meddela Bilsport MC att du har renoverat motorn eller lackat om bilen så att du har ett förhöjt värde på den. Då. Mm,
speciellt under de här åren vi har haft nu där det har hänt så otroligt mycket i garage runt om i Sverige,
ja.
Så är det fan viktigt att ha
och
koll
olyckor.
På det. Ja, det också.
Men om Bilsport och MC älskar alla bilar så vet du ju också att jag hatar små bilar.
Ja, det är,
jag är ju
allmänt känt.
Petig där.
Ja.
Att sitta ihopträngd som en fällkniv, det är liksom ovärdigt och vidrigt.
Mm.
Men sen finns det en grej som jag verkligen älskar och det är tecknade filmbilar, alltså typ Pixar.
Mm.
Men inte de här uttjatade Cars-bilarna.
Nej, just det.
Utan bilarna i Dumma mig.
Mm. Ja, just det.
Alltså fantastiska proportioner. Alltså det är 50-talsbilar med pyttesmå hjul och höga rutor. Kolla. Mm. Alltså det här, de här blir man ju otroligt glad över när man ser. Och nu finns det en sån här bil. Pytteliten.
Tecknad. Fast på verkligheten.
Ja. Och den har bara tre hjul.
Jaha.
Och, alltså den representerar allt som jag avskyr.
Ja, det här med tre hjul, det känns så där. Se om du kan övertyga mig.
Älskar den.
Ja.
Kolla.
Ja, den där vill man ju ha.
Nej, men, men
den är också...
Kolla bakifrån med den här...
Ja, är den... Ja.
Inuti...
Oh, vad clean.
Nej, men den är som ett skämt. Ja. Det är ett 50-tals rymdskepp.
Ja.
Den här bilen heter Nobe.
N-O-B-E.
Ja.
Aha.
Idén föddes av en kille i Estland som nu är bosatt i USA.
Jaha.
Och prototypen är utvecklad i USA. Och den heter då Nobe USA. Eller Nobe...
Ah, jag trodde det här också var en kinesisk bil.
Nej, det här är ett amerikanskt bolag.
Ja.
Nobe USA. Men, vilket gör att man automatiskt älskar den.
Mm.
Trots att den har öst rötter i Estland då. Men prototypen utvecklade i USA, men de ska då börja med serietillverkningen, och den fabriken ligger i Estland.
Snyggt.
Och den är alltså byggd carbon fiber, alltså helt i kolfiber.
Oh.
Tidlös design, fullständigt retro,
100%
el, tre säten, trehjulsdriven.
Wow,
shit. Det är en liten sportbil liksom. Ah. Inga skärmar eller displayer eller någonting sånt där. Det är som en digital detox.
Ja.
En ljudlös paus ifrån livet. Det här är en bil för traditionalister med sitt måntecken i kulturisterna.
Tror du att jag är helt ute och cyklar om jag säger att det skulle kunna bli en trend? Bort med alla skärmar.
Ja, 100%.
Eller att man är så jävla trött på de här skärmarna.
Ja.
Man vill ha ro i bilen.
Ja.
Man vill liksom...
Den finns även med panorama och glastak.
Ja, snyggt. Det ser ju ut lite som den här som Mr. Bean åker runt i.
Ja.
Det...
Fast
bättre.
Fast den är liksom 50-tals rymdsnygg.
Mm,
toppfarten är 130 knyck och den har en räckvidd på 25 mil. Och kolla kylarprydnaden.
Mm. Vad är det för något?
Det är en tjej med där håret fladdrar.
Ja, ah, just det. Ja, den var lite rolig. Konstig men rolig.
Jättehärlig.
Det är säkert hans dotter. Någonting,
den här. Förmodligen. Ah. Men det tar inte slut här. För kolla vad de släpper nästa år.
Oj, en F100-variant på något sätt.
En F100-pickis.
Ja.
Det är en F100.
Alltså, men den är mycket mindre, gissar jag.
Den är pytteliten.
Oh, I love it.
Alltså, den är... Jag har inte ord för att beskriva hur snygg den är. Det här är liksom en kinesisk rip-off-kopia, fast assnygg i proportionerna.
Ja.
Alltså, den är helt rätt. Men det är en miniatyr F100 från typ 53.
Också helt el och såklart.
Helt el. Fast med flak.
Ah, liten. Ah.
Alltså det här är så jävla ballt.
Undrar den där, är det sant? Nej, den där kanske har ännu längre räckvidd då på något sätt.
Ja, ingen aning.
Otroligt fin.
Men de har hittat ett formspråk.
Fint de har gjort det.
För de har inte rippat fronten utan ett eget 50-tals formspråk.
Ja, liksom. Precis.
Så de här två tillsammans, jag skulle vilja ha båda två i garaget.
Ja. Hade man velat att den första hade fyra hjul istället för...
Fast den blir så
ball
i bakändan. Det finns massa filmer på deras Facebook och så när den här ute och kör.
Ja.
Och när den här bakledstripen...
Nobe 100 GT, eller vad fan stod det?
Nobe 100 GT, precis.
Kupa. Vilken fin hemsida på något sätt.
Ja, men det är genuint proffsigt gjort allting.
Ja, det där får ni gå in och kolla på.
Hemsidan heter mynobe.com, alltså mynobe.com.
Ja, gå in och kolla.
Jag måste visa den här kinesiska hemsidan på den här SS Dolphin. Jag glömde visa den förut. Kolla här på så här collage på Marilyn Monroe och Johnny Depp.
Ja, det var just den bilden jag pratade om.
Ja, exakt. Här är deras logga, Songsan.
Men herregud.
Här är deras biker förflutna. Ja, skitsamma.
Nej, det där måste jag gå in och kolla på. Kul!
Vet du vad jag tänkte faktiskt göra nu?
Nope!
Jag tänkte i realtid testa wake.se.
Ah. Som stavas W-A-Y-K-E.
Ja. Alltså, vid det här laget så måste ju våra dyslektiska lyssnare ha lärt sig att stava till wake. Och att man säger wake.
Wake.
W-A-Y-K-E. .se.
Va? Vad ska du sälja då?
Nej, men grejen är den att nu går jag in här på wake.se och jag har ju ingenting jag vill sälja just nu.
Nej.
Men jag vill ändå testa hur den funkar.
Ja, ja.
Så jag tänkte att jag säljer farsans bil.
Ja, ja.
Hans Ranger.
Mm.
Så då, och då kom jag in då på första sidan på Wake och då står det så här, ja, sälj din bil tryggt, snabbt och gratis. Eller först så möter man den trygga mötesplatsen för köpare och säljare av bil, och sen kan man välja liksom, söka efter bilar, liksom, laddbart eller familjebilar, sportbilar, transportbilar och allting. Men så scrollar jag i alla fall då ner, för nu ska vi, där fan, det här kanske går ett helvete, men det ska bli spännande att se. För då står det, sälj din bil tryggt till handlare, eller direkt till handlare.
Det är helt gratis.
Klickar man, ja. Och sen står det så här, kom igång direkt. Regnummer, nu fyller vi här. Och miltal, jag tror den har gått 16 000 mil. Och så klickar jag på gå vidare. Så. Och då står det kontaktuppgifter måste man lämna här och postnummer. Okej, det är bara för att man ska se att jag är på riktigt. Och sen står det så här, lägg till bilder och beskriv din bil. Det skiter vi. Jag trycker bara på så, sänd. Titta. Fick jag.
Vad fort det gick.
Ja, det är helt sjukt. Nu fick jag sms. Och då står det så här, tack för din säljförfrågan till Riddermark Bil. Vi återkommer till dig snarast. Tips. Du kan svara på detta sms med bilder och en beskrivning av bilen för att vi ska kunna göra en ännu bättre bedömning av din bil. Med vänlig hälsning inköpsteamet.
Men jag fattar inte hur det kan gå så snabbt. Ja, det är automatiserat.
Det är automatiserat.
Ja, men fan. Ja, men
då skriver vi här så här. Normalt bruksskick. Inga lackskador. Inga stenskott. 100% original sommar- och vinterdäck. Så, sänd. Titta, tack för din komplettering. Vi återkommer snarast med vänlighetsning Riddermark Bil.
Fan vad coolt.
Ja, ah, så nu är den i loopen. Vänta, nu fick jag mail här också. Titta, nu fick jag ett mail där det står så här från Wake. Du har fått ett nytt meddelande angående annonsen Ford Ranger dubbelhytt. Och så står det, hej, vi kontaktar dig inom kort med vänlighetning Dahl Bil.
Det här måste ju folk testa.
Ja, fan vad spännande.
Vad säljsugen man blir. Jag blir sugen fast jag inte ens har...
Ja, fast... jag mässade farsan igår.
Jag säljer min leasingbil.
Ja, ja, för jag kollade med farsan igår vad han har för restvärde på den. Han skrev att det är, han har 70 000 i rest på den.
Ah, ja, okej.
Okay. Och 70 000, och jag tror, det ska bli spännande. Nu kommer vi kanske inte hinna få buden innan vi sänder podden, men i nästa avsnitt så kan vi då redovisa vad vi har fått förbud på bilen. Ja, spännande,
absolut. Du, nu smakar det liksom urin i min mun, så kissnödig det.
Ja,
så men
jag måste säga...
Mina njurar har kukat ur, så nu får vi...
vi rundar av, men vi måste säga att gå in på wake.se och prova att sälja din bil. Mm. För det är kul och det går väldigt, väldigt
ja,
fort.
Ja, verkligen, det var kul. Ja.
Och sen ska vi också säga att Hansen Racing, det är faktiskt Europas största och ledande distributör av amerikanska bilreservdelar och tillbehör.
Ja, det är ju det.
De är 70 entusiastiska medarbetare som står redo att hjälpa dig med ditt projekt på deras 14 000 kvadratmeter stora lager med över 60 000 artikelnummer ute i Spånga.
Det är en jävla stad de har där ute.
Ja, inomhusstad.
Ja, man blir chock, för det ser inte så stort ut på utsidan när man går in där, så bara, alltså det är så stort som man förstår inte hur stort det är.
Ja, det är sjukt.
Ja.
Och sen ska vi inte heller glömma att tagga alla bilbilder på Insta och Facebook med hashtaggen Hansenvinnare. För då deltar man automatiskt i Hansen Racings tävling The Most Outstanding Car, där de den sista varje månad väljer ut en vinnare som får 1000 kronor att handla för på hansenracing.se.
Yes.
Och sen så ska vi ju också hylla Gaslin Magazine, Peter och Mia, som enträget producerar Sveriges bästa tidskrift om man gillar gamla bilar och motorcyklar och allt som vi gillar.
Mm.
Så teckna en prenumeration, alternativt går in och följer dem på Facebook och håller ajour med det.
Med det sagt då,
tack för att ni har lyssnat.
Trevlig helg.
Era jävlar.
Ses om en vecka.
Hej.
Hej.